Ja, tack Jesus. Och jag blev så lycklig över den här salmen som Katarina läste. Såg ni det som jag såg där? Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig där hon kan lägga sina ungar, dina altaren. Vad härligt hörni. Om vi så bara är Guds sparv så får vi lägga våra barn på Guds altare. Ett tryggare ställe finns inte. Amen. Låt oss säga det varje dag. Jag lägger henne, jag lägger honom på ditt altare, Herre. Amen. Tack Jesus. Tack för att du är med oss den här stunden. Tack för det ord du har lagt på mitt hjärta. Tack för att du ska låta det bara ge oss nya visioner. Ge oss nya insikter, djupare insikter i ditt eget ord. Tack för att vi får fördjupa oss och gräva djupt bland dina ädelstenar, Gud. Bryta guld, Herre. Tack Jesus, den här stunden vill vi gå in i ditt ord och bara bryta ädelstenar åt oss var och en. Jag prisar dig för att du hör oss och att du är närvarande. Amen. Amen. Ja, vänner, jag var till Torsby för 2 helger sedan. Och när jag sa ja till det så fick jag direkt, när jag frågade Herren, vad ska jag tala? Så fick jag direkt vapenrustningen. Och jag satt bara och skrev och skrev och skrev. Det var liksom inget, och det gick snabbt att bara få vad Herren hade lagt på mitt hjärta. Och jag kände sen att det här behöver vi också dyka lite djupare in i. Så därför så tänkte jag, det här ska vi tala om idag också, vår vapenrustning. Så vi ska läsa Efeserbrevet 6, 10-18. Det här har ni hört många gånger. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni har fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön. Och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Amen. Alltså det här stället, det här bibelstället är full av uppmaningar. Det är imperativ. Verberna står i imperativ hela tiden. Ni vet det där uppmaning med utropstecket. Det var imperativ. Och vi ska kolla på de här. Först så står det, bli stark i Herren. Alltså betyder det att vi kan vara svaga, men vi kan bli starka. Och det står alltså i hans väldiga kraft. Lägg märke till orden här. Och ett faktum är, vänner, att den mäktigaste kraft som finns i universum idag, det är inte atomkraften, utan det är den helige ande. Som bara när Jesus reste sig, när Jesus dog, bara gravarna öppnades och människor som hade varit döda en lång tid fick åter liv och kom in i staden. Sån makt som finns i den helige ande kan vi överhuvudtaget inte föreställa oss. Men det är den makt som är den starkaste som finns i hela universum. Och i den väldiga kraft vill Gud att du och jag ska bli starka. Det här är liksom inte något litet att vi peppar upp oss eller går hos någon psykolog och får lite goda tips och råd. Nej, det här är väldig kraft som Gud har. Så Gud vill göra dig stark i honom, inte i dig själv. Och så står det då, ta på dig hela Guds vapenrustning. Ja, mina vänner, vi är i krig om vi vill det eller inte. Så gå inte ut i krig i bara pyjamasen. Det går inte vägen. Utan Gud säger, ta på dig hela Guds vapenrustning. Och då lägg märke till att det står hela. Hela vapenrustningen, inte bara en del. För då är du sårbar. Då finns det ett ställe där djävulen kan komma åt dig. Men lägg märke till att det står ta på dig. Det står inte att vi ska be att Gud klär på oss. Utan det står att vi ska ta på oss. Det är åter ett imperativt, verbet imperativt. Ta på dig själv. Och det är det vi ska titta på idag. Hur vi tar på oss vapenrustningen. Och vapenrustningen består av, om vi går från topp till tå. Bibeln har en annan tågordning, men vi tar från topp till tå. Det är hjälm. Det är rättfärdighetens pansar. Det är sanningens bälte. Det är beredvillighetens skor. Och det är trons sköld i den handen om man är högerhänt. Och andens svärd. Och de är 6 stycken, men man kan också lägga till bönen som det sjunde vapnet. Därför att det står på slutet, bed alltid. Gör detta under ständig åkallan och bön. Så bönen är ju också vårt vapen. Så står det, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Lägg märke till ordet listig. Alltså han kommer inte så här uppenbart till dig och säga, nu tycker jag du ska gå och döda din granne. För då kommer du liksom att säga, vad är det för någonting? Det vet du direkt. Lägg märke till att Bibeln säger att det är listigt. Och när någonting är listigt så är det falskt, förljuget och smart. Så att du inte ska märka det. Ty vi strider inte mot kött och blod, alltså mot människor. Det vet vi. Utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Hörde du att det står i plural? Himlarna. Och vi vet att Paulus säger att han känner en man, många tror att det är han själv, som var i tredje himlen. Alltså kan vi av Bibeln utläsa att det finns åtminstone 3 himlar. Och då brukar man säga så här att den himmel som vi ser med stjärnor och månen och solen och den blåa skyn, det är den första himlen. Så kommer himmel nummer 2. Och när vi läser här att vi slåss och strider mot furstar och väldigheter och världshärskare, mot ondskans makter i himlarna, så tror teologer att det finns en andra himmel som är bara som ett tjockt lager, som en tjock täcke där fienden opererar och har sina fästen. Därför brukar vi också tala om att be oss igenom. Därför att man måste be sig igenom det där tjocka täcket. Och den tredje himlen då lär vara Guds. Dit Paulus, om det var han, kom och upplevde saker som inte ens gick att uttala. Så underbart var det. Då vet vi alltså att vi har en hel atmosfär med en tredjedel av änglavärlden som blev djävulens demoner. Som opererar och som är väldigt intresserad av dig och mig. Därför att det som Vilgot brukar säga ibland, att djävulen han slösar inte krut på en död anka. Det är ju liksom det är bara slöseri. Men du som är en levande Guds människa på den här jorden, är han väldigt intresserad av att skjuta sina pilar på. så står det stå fasta. Och det är viktigt, vänner. Stå fast. Det betyder att tala inte en dag ja och nästa dag nej. Och så blir det en ja och nej och ja och nej. Låt ditt tal och ditt tänkande vara fast. Och jag minns så tydligt när Robin låg på Sahlgrenska och var, svävade mellan liv och död. Och jag fick det ordet som Herren gav mig. Stå fast. Gå imorgon och möt dem. Så ska du få se vilken räddning jag ska komma med. Frukta ingenting. Och Juda och Jerusalem. På det ordet stod jag. Och när jag kom dit så kom en av läkarna fram till mig där i korridoren. Han var i min ålder och hade säkert jobbat jättemånga år. Han hade så sorgsna ögon som ni kan inte tro. Bruna sorgsna ögon som han tittade på mig och så sa han. Nu ska du veta det. Att vi kommer att göra allt vi kan för att rädda Robins liv eller inte. Och han såg så bedrövad ut. Och då kom det där till här. Orden och ta dem till oss. Stå fast. Spänn på dig sanningens bälte. Grej på i klädnaden på den här tiden. Och det fanns alla möjliga bälten döparen hade. Och så kvinnor, de hade bälten med tingeltangel och alla möjliga. Och bältet var ett väldigt populärt, en populär present när man satt åt någon. Och i bältet, vänner, så var svärdet fästat. Det var en sån här fäste för svärd. Men när männen skulle ut i krig så vet vi ju att på den tiden så hade de ju fotsida klädnader. De hade ju alltså skjortor eller klädnader som gick ända ner till fötterna. Så när de skulle ut i krig så samlade de ihop allt det tyget så här och så la de det in under bältet och spände åt. Därför att ni vet, om man ska ut i krig så kan man inte ha en massa kjolar som trasslar. Vi kvinnor vet vad det är att ha långa kjolar. Det vet inte ni herrar lika väl som vi. Men ni vet, det går inte att gå i en trappa och ha en kjol som är ända ner i golvet. Det är därför som alla, ni vet, alla de här slottskvinnorna, när de går i trappan så går de ju och håller kjolen så här. Därför att om du snavar i kjolen så störtar du bara på ända. Och därför säger Bibeln så här. Ta på dig sanningen. Därför att lögnen är ett trassel. Den som lyssnar lite på rättegångar och alla de här personerna som försöker att försvara sig när de har blivit åtalade för någonting, så kommer de då med en version och så märker de att aha, det var inte vattentätt, så tar de en annan version och så kommer åklagarna och domarna och kollar och frågar och till slut är det bara ett trassel med lögner som man inte kan ta sig ur. Så är lögnen, vänner. Det är precis lika trassligt som om du går ut i krig och har en lång kjol på dig. Se till att du lägger bort all lögn. Se till att du talar sanning och att ditt hjärta menar vad din mun säger. Så att du har sanning i hjärtegrunden. Då har du sanningens bälte omkring dig. I samma stund som du lägger bort lögnen och talar sanning, i samma stund tar du på dig bältet. Och det behåller du så länge du står i sanningen. Rättfärdighetens pansar. Ja, Jesus är vår rättfärdighet, det vet vi. Och vi vet också att vi alla har syndat. Och det är bara genom Jesus som vi har kunnat få full förlåtelse. Gamla testamentets offer, det vet vi, det var bara ungefär som att kladda på lite ny färg på en yta som flagar och är trasig. Det måste göras om och om, för det måste, om det ska göras ordentligt så ska det göras på djupet. Och det som var den syndfrie och blev vårt offerlamm. Så det, när man ber om förlåtelse i namnet Jesus. Och jag vill berätta för er en liten berättelse som har rört mitt hjärta så. Det var ett par makar i USA under inbördeskriget där som var väldigt förmögna. Och de här makarna hade bara en enda son, ett enda barn, och han hette Charlie. Och när Charlie var vuxen så ville han gå in i armén och gå ut i kriget. Och eftersom han var vuxen så var det bara för föräldrarna att acceptera det, och han åkte. Men Charlie var en väldigt redig kille, så han skrev hem till sina föräldrar väldigt regelbundet, så det droppade in brev med jämna mellanrum. Men så en dag så uteblev alla de breven. Och då förstod ju föräldrarna att det hade hänt någonting. Och så småningom så fick de, via militären så fick de veta att Charlie hade stupat. Och när de fick veta det så blev det totalt mörkt i hemmet. De orkade ingenting. De orkade inte ens prata. All deras glädje var borta och det var bara tomt. Så en dag, en lång tid efteråt, så kommer en trasig, sliten man och ringer på dörren. Och så går tjänstefolket och öppnar och så frågar han efter husets herre. Och så går tjänstefolket in och säger till pappan att det är en trashank där utanför dörren som vill prata med dig. Och pappan bara, jag har inte ork med några luffare, säg till honom att han går. Men så innan han skulle gå så tog han upp ett litet solkigt, trasigt, halvtrasigt papper. Och så visade han till pappan. Och när pappan fick se brevet så hajade han till, för han kände igen Charlies handstil. Och när han läste det som stod i brevet så stod det så här. Jag har just blivit träffad av en kula och ska snart dö. Käre far, vid min brits står min trogne vän i armén på knä. Och när jag är borta kommer han att söka upp er och lämna detta brev. När han kommer så ta vänligt emot honom för min skull. Din son Charlie. Och det här är precis som en bild på vad Jesus har gjort för dig och mig. Och det skulle lika gärna kunna stå så här. Käre far, jag har just blivit uppspikad på ett kors och ska snart dö. Vid mitt kors står mina trognaste vänner i din armé här på jorden. Och när jag är borta så kommer de att komma till dig. Och när de gör det så ta vänligt emot dem. För min skull, din son Jesus. Det är för Jesus som vi har tillträde till Fadern. Och när den här trashanken hade visat det här brevet och pappan såg det, då, vänner, var hela hemmet öppet för honom. Det var bara, välkommen in, känn dig som hemma. För Charlies skull, vill du ta en dusch? Du kan välja vilket rum du vill sova i. Och så kom ner 16:00, då ska vi äta middag. Känn dig som hemma. På samma sätt har Jesus öppnat för dig och mig. Rakt in till Faderns hjärta och rakt in till att gå och få full förlåtelse och en pansar på vårt bröst. För pansaret, vänner, det sitter över vårt bröst och det skyddar vårt hjärta. Och från vårt hjärta utgår livet. Och det skyddar lungor och alla vitala organ, även mot buken. Så det är jätteviktigt för oss var och en, den som bara är född på nytt och har tagit emot förlåtelse och frälsning ifrån Jesus. Han har fått ett pansar på sitt bröst.
Så förbliv i Jesus, bli kvar i honom och håll ditt hjärta rent. Så har du ett heltäckande pansar över ditt bröst. Beredvilligt en skor. Lägg märke till ordet villig, beredvillig. Ja, för att få på sig beredvillighetens skor så behöver vi ha en vilja att vittna om Jesus, att tala om Jesus, att gå på hans order, att ha en vilja att tjäna honom och göra hans vilja. För vi ska veta det, att även om vi har våra små vittnesbörd om vad Gud har gjort för oss i vår vardag, så är det vittnesbördets makt väldigt stor. Det blir en sådd, ett litet frö i de människors hjärtan som vi har omkring oss. Sen kommer någon annan och vattnar, och så kommer Gud och ger växten. Men vi planterar fröet, men om inte det finns ett frö så finns det inte heller någon växt. Så var villig att vittna om vad Gud har gjort i ditt liv. Då har du beredvilligt en skor på dina fötter. Vi hade vänner, och vi har en iransk man som är god vän med vår familj. Och så en gång så skulle han åka bort till Iran igen och hälsa på sina föräldrar. Och natten innan han skulle åka så får jag en dröm. Och jag drömmer att jag tar en CD-skiva som jag hade av en kvinna i Jönköping som heter Ulrika Haidari. Och den kvinnan är gift med en iransk man som är frälst. Och hon skriver sina egna sånger och sen översätter han det till persiska. Och så evangeliserar de med hennes sånger. Och den skivan hade jag, CD:n hade jag hemma. Så jag ser mig själv ta skivan och gå fram till honom och säga: ge den här till din mamma. Så kommer jag upp på morgonen. Och så kommer, ni vet, alla de här tankarna. Hur ska jag göra nu? Ska jag verkligen ge det där åt honom? Inte för att det liksom var svårt att ge. Men de har så nog av sin religion. Och de kommer säkert att tycka att vi bara prackar på dem vår religion. Det var mina tankar. Och jag kom i en sån, då blev jag velig. Jag vet inte om ni har varit det någon gång, men då blev jag velig. Så jag gick till manna asken, jag gör det någon gång ibland. Och så tog jag ett manna och så får jag upp: sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Då visste jag. Yes. Så jag gick fram till honom och så sa jag: jag har haft en dröm i natt. Och jag vill bara säga att jag drömde att jag gav den här CD:n till din mamma. Vill du ta den till din mamma så får du göra det. Han bara tog den, stoppade ner den. Ja, vänner, ibland kan det kosta på att vara villig och ta på sig de där skorna. Men det är jätteviktigt alltså att ta på sig beredvillighetens skor. För att om du inte har skorna på dig utan du går ut i strid barfota, så kan du trampa på någon törn eller något vasst eller någonting som gör ont, ger dig infektioner. Och du till slut kan du alltså dö av infektioner och blodförgiftning. Så ta på dig beredvillighetens skor. Säg till Jesus: jag är beredd. Jag är beredd att gå. Och när du får ett tillfälle att säga någonting på en kafferast på jobbet eller något: ja, men då gjorde Gud så med mig. Då drömde jag det och det. Och sen gjorde Gud det och det. Säg det. Öppna din mun. Var villig. Tala. Så är du en sådd här och där. Här och där. Andens svärd. Nej, det var inte andens svärd då ännu. Det var
Det var trons sköld. Trons sköld kommer näst, ja. Skölden tillhör ju naturligtvis en soldats utrustning. Och förr i tiden så hade kungarna egna såna här vapenbärare som gick framför dem och höll i skölden för dem. Och det finns alla möjliga varianter av sköldar. En del är stora som dörrar och fyrkantiga, och de flesta var runda. Och det fanns mindre och större. Men skölden var viktig, därför att på den tiden så sköt man ju pilar. Och när man såg pilarna så var det ju bara att lyfta skölden, och pilarna liksom for åt sidorna. Ibland var pilarna även brinnande. Och det fanns alltså sköldar som man kunde smörja in på något sätt så att elden slocknade när den nådde skölden. Ja, vänner, utan tvekan så vet vi att djävulen, han skjuter mycket pilar på oss. En pil kan vara ett riktigt hårt ord. Onda ord som du möter i din vardag och som sägs åt dig. Det går in i dig som en pil djupt in i ditt innersta, och det gör ont. Det kan finnas omständigheter som hela tiden liksom kastar sig mot dig dagligen. Bara ser du det här jobbiga, jobbiga, jobbiga. Och det är bara som pilar som tränger in i din rygg. Men vänner, när vi har det så säger Bibeln, lyft upp din sköld. Och då ska du tala ut psalm 91. När du känner att de där pilarna gör ont, så säger du som i psalm 91. Jag sitter under den högstes beskydd, och jag vilar under den allsmäktiges skugga. I honom har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. När du säger det så lyfter du din sköld. Om du inte säger något utan pilarna bara får komma som de vill, och skölden hänger i din hand, då gör den ingen nytta. Men lyft upp den. För du har en sköld. Och Gud är din sköld. Han är vår sköld. Han är vår borg. Han är vårt fäste. Han är vårt starka torn. I Ordspråksboken 18:10 står det: hans namn är ett starkt torn. Den rättfärdige hastar dit och var där beskyddad. Och ofta i de här samhällena förut så hade man byggt ett torn som folk flydde in i när fiendeherrar kom. För där gömde de sig. Och vi vet att på ett ställe i Bibeln så släpper ju en kvinna ner en kvarnsten som dödar fiendens furste från detta torn. En gång för flera år sedan så fick jag jätteont i magen. Jag hade så ont i magen så jag blev liggande i sängen, och så fick jag feber. Sen helt plötsligt så kände jag bara hur det började som surra i mina armar. Och mina armar blev fullständigt vita, och jag blev kritvit i ansiktet. Och mina fingrar blev så här, helt stela. Och då ropade jag på Vilgot: Vilgot, kom! Och så sa jag: mina händer är helt stela. Så sa han: nej, men det kan de ju inte vara. Och så försökte han räta på mina fingrar, men det gick inte. De var helt stela och jag var helt vit hela vägen. Så kom Robin in, han var hemma just då, så sa han: pappa, ropa på Jesus! Så började vi alla tre: Jesus, 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 Jesus! Och så gick alltihopa tillbaka, och jag fick tillbaka rörligheten. Men då åkte jag in till akuten, och då sa kirurgen så här: ja, Margareta, du höll på och fick en blodförgiftning. Men hans namn, vänner, är ett starkt torn. Den rättfärdige hastar dit och var där beskyddad. Så när du känner dessa pilar, lyft upp skölden. Var inte passiv. Säg som det står i psalm 91. Det är så dråpligt, för i USA så är ju 112, det är 911, 9, 911.
Och det är 91 och 1, psalm 91 och 1. Så när de ringer på SOS-alarm 911 så är det som om vi slår upp psalm 91 och 1. Läs den psalmen och lägg märke till att det står: han säger. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga, han säger. Så säg med din mun: jag sitter under den högstes beskydd. Han är mitt starka torn, han är min sköld, han är min beskyddare. Frälsningens hjälm. Ja, hjälmen har vi ju förstås på huvudet. Och frälsningens hjälm är till för att skydda vårt tankeliv. För vänner, här inne står slaget. Det här inne slaget står. Vi vet att vetenskapen säger att minsta lilla rörelse vi ska göra, om vi så ska klia oss på näsan, så har det först varit en tanke i vår hjärna innan handen gör någonting. Det är bara när vi bränner oss på något hett som tanken inte hinner gå från hjärnan, utan den går bara till ryggmärgen, för det är en reflexhandling. Annars, allt vad vi gör, allt vad vi säger har först skapats här. Och därför behöver vi en hjälm över våra tankar och vårt sinne. Vi är hela tiden bombarderade av pilar av tvivel, av fruktan, av otro som kommer in här. Så tankar som vi tänker, i nästa steg så talar vi, i nästa steg så handlar vi. Så för att vi ska tala och handla rätt så behöver vi frälsningens hjälm. Om ni tittar i första Tess 5 och 8. Första Thessalonikerbrevet 5 och 8, då står det så här: men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Hoppet om frälsning. Alltså vill Gud att du hela tiden ska ha ett hopp i din tanke. Där ska ett levande hopp finnas. Och man säger också att de som överlevde förintelselägren, de hade gjort en studie på dem. Och det var de människorna som ständigt levde med ett hopp. De gick och tänkte: en dag kommer jag ut härifrån levande. En dag är det här slut. Så de hade ett hopp och det höll dem uppe. Så vänner, när Bibeln säger ha ett hopp, frälsningens hopp, så vad som än kommer emot dig, vad du än går igenom, så går igenom dödsskuggans dal, så fruktar jag inte ett ont, står det. Så tänker du hoppets tankar: mig ska Herren hjälpa. Frälsning betyder ju räddning. Han ska rädda mig. Han kommer att rädda mig. Hur den ser ut så kommer han att rädda mig. Låt den tanke få slå ut alla tvivlen och all fruktan. Då har du frälsningens hjälm nedtryckt över öronen. Låt inte någon få ta ifrån dig det hoppet. För så fort du slutar hoppas så tar du frivilligt av dig hjälmen. Låt hjälmen få vara på. Andens svärd, som är Guds ord, ja. Andens svärd är det enda utav de här vapnena som är offensivt. Alla de andra är defensiva. Men andens svärd betyder att du själv går till attack. Och det menar Gud att vi ska göra. Inte med ett vanligt materiellt svärd, men med ordet i vår mun. Om du ska möta fienden och låter svärdet bara hänga i bältet, då gör den ingen nytta heller. Det hjälper inte då att du har full mundering annars, men ibland måste du slå fienden själv med ditt svärd. Så du måste slita fram det och använda det. Och när djävulen skjuter på dig, då ska, och du kommer liksom i de här tankarna, nej men det här är omöjligt. Nej, det här går inte. Nej, nu är det slut. När alla de där tankarna kastar sig över dig, då är det dags att ta fram svärdet. Och så påminn dig om, skriv gärna ner alla löften Gud har gett till dig privat. Skriv ner dem. Och när Sandra kommer här och ger dig profetiska tilltal. Bibeln säger att profetiska orden är som ett ljus som lyser i mörkret och i natten. Ett himla ljus. Ta fram det och skriv ner det som Herren säger till dig. Jag ska göra det och det i ditt liv. Du ska få vara med om det och det och det. Och jag är med dig och allt det här. Ta fram det de gångerna där alla de där tankarna kommer över dig. Precis som Jesus i öknen. Han slog djävulen med ordet. Det står skrivet. Gud har sagt. Herren din Gud ska du tillbe och ingen annan. Och då står det att djävulen lämnade honom för en tid. Så svärdet är det ord som Gud har uttalat. Ändra det här som står skrivet. Och det är mycket löften som vi kan ta fram. Nähä du, Gud har sagt. Men också dina privata löften som du har fått av Herren. Ta fram det och tala ut det med din mun. För din mun är ett svärd. Och så säger du, nähä du, Jesus har sagt till mig. Tala högt. Så tig och gå ifrån mig. Det är så Bibeln vill att vi ska vara soldater i den här armén. Vi är i krig, vänner, om vi vill det eller inte, sa jag. Och vi behöver lära oss att strida den goda kampen och vinna seger. Trons goda kamp. Till slut vill jag bara påminna oss om det tragiska med Ahab. Ahab var en väldigt ond kung. Vi möter honom i första konungaboken 22. Och där står det i verserna 29-30 och från 34 versen hur han gick ut i krig. Och då hade han bestämt sig för att jag ska klä ut mig så att ingen känner igen mig. För att ofta var det ju så att man koncentrerade sig mest på kungen. För om man kunde slå kungen så var det nästan slut på kriget. Så han tog på sig sin hela vapenrustning. Och sen så förklädde han sig med andra kläder så att man inte skulle känna igen honom. Och det står att herren koncentrerade sig på den andra kungen Josafat. För de trodde det var Ahab. Men sen såg de att det inte var Ahab. Men, säger Bibeln. En man sköt en pil på måfå. Han bara sköt en pil utan att sikta på något särskilt. Och den pilen träffar Ahab i en fog i rustningen. Och innan kvällen så hade han förblött och var död. En fog. Det var en liten springa, men det var tillräckligt för att en pil skulle komma in där. Vänner, fusk och oärlighet, synd i våra liv, skapar fogar där fienden kan komma in. Det är därför Bibeln är så noggrann med heligheten, rättfärdigheten. Men när vi har tagit på oss vapenrustningen och lever ett heligt liv och ett rent liv, ett helhjärtat liv, så skyddar vapenrustningen dig helt och hållet. Och det finns inga fogar där fienden kan komma in. Och du behöver inte säga varje morgon, nu tar jag på mig det och det och det och det och det. Du har vapenrustningen på dig dag och natt. Egentligen är bara hästar som sover med skorna på. Men vi sover också med beredvilligt en skor på oss. Så att om det så är någon som kommer mitt i natten och behöver vår hjälp, så är vi beredd i tid och otid att träda upp för Herren. Och gör detta, vänner, som det sjunde vapnet under ständig bön och åkallan. Och be i anden, be i tungor så mycket du kan. Sandra, hon sa till mig en gång så här. När min arbetskamrat sa att jag behövde bli född på nytt, jag som var katolik, så blev jag arg. Men till slut så kom hon underfund med att det var så. Sen sa han åt henne att du behöver andens dop. Ja, vad var det då? Då blev hon också arg. Vad måste jag ha det för? Så blev hon andedöpt. Så sa hon, jag kunde tala i tungor i timmar vissa dagar. Jag kunde tala i tungor i 5 timmar. Till slut så började Gud ge mig uttydningen på vad jag talade. Och så kom den profetiska gåvan igång. Tala i tungor så mycket du kan. Bed i anden. Bed med förståndet, säger Bibeln. Och ha på dig vapenrustningen. Så kommer Gud att skydda dig och vara din försvarare i alla dina dagar. Amen.